Then be gone, you son of a bitch!
No, the Janeway! Well, fuck, the Janeway!
Janeway?
Janeway!
He talked to Kirk!
What?
Oh, God. Yeah.
Men till den här veckan har vi ju sett Star Trek The Star Trek 2.
Ja, yeah. Det där var intro på Star Trek The Star Trek.
Mm. Så, vi kan väl börja snacka om den direkt?
Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag. Jag tror inte folk stör sig av att det är pizza action going on här.
Nej. Jag ska inte prata om det.
Ja. Ja, vad ska man säga?
Tycker du om filmen?
Ja, jag tyckte det var en... vi ska inte börja med det där. Utan publiken ska ju med spänd förvänta och försöka lista ut vad vi tyckte.
Ja, precis.
Så that's true. Nej, det är lugnt.
Ja.
Den är ju...
Vi kan beskriva vad filmen är för någonting. Ja. Fast alla vet. Det är senaste Star Trek-filmen ifrån... J.J. Abrams reboot, eller vad man ska kalla det.
J.J. the Lens Flare Abrams, helt enkelt.
Så det är uppföljaren till Star Trek, The Star Trek 1, uppenbarligen.
Precis.
Det har man ju på titeln.
Star Trek, The Star Trek 2, Into Darkness.
Mm. Så, rätt skönt, bara right off the bat när det gäller plotten, upplägget på den här filmen.
Mm.
Det att den inte behöver ha sig med att försöka koppla sig till gamla Star Trek-grejer.
Nej, precis.
För det var någonting, jag gillade inte den plotten i ettan. Att de var tvungna att knyta ihop det med alltså Nimoy och company. Mm. Jag tyckte inte det behövdes. Och det skadade plotten i det att de var tvungna att ha det som en sån här fundamental plot point med... Att lämna över facklan och koppla ihop det med The Star Trek Continuity.
Precis, liksom. För att hela den filmen var ju väldigt mycket en The Torch.
Mm.
Att de försöker verkligen...
Så nu med uppföljaren så är de ju av med det helt och hållet, känns det som. Och de kan börja göra sin egna Star Trek-grej liksom.
Ja, precis. Ja.
Och när det gäller plotten på den, upplägget är att... Space Al-Qaida.
Ja, det får man ju.
Space Al-Qaida bombar London. Ja. Ett ställe i London.
Ja, i princip.
Mm. Och det visar sig att det är en typ en hemlig agent ifrån Section 31.
Ja, precis.
Som
Mr. John Harrison.
Ja, och vad heter han? Kirk och Spock & Company, de sänds iväg för att jaga reda på den här. Mm. Elitkommandosoldater.
Ja, och Harrison spelas av för alla Sherlock Holmes fantaster av Benedict Cumberbatch som ju är Sherlock Holmes i den senaste ja, eller näst senaste varianten av Sherlock Holmes. Det finns ju en amerikansk serie som också handlar om Sherlock Holmes. Det är typ Johnny Lee Miller eller vad han heter. Spelar Holmes som åker till USA. Och Watson spelas av Lucy Liu. Eller Lucy Liu. Ja. They went there.
Fucking America.
Hey, om man får sina cash, vad ska man göra? Mm. Vad ska man göra?
Så det är liksom handlingen.
Mm.
Temamässigt vad som händer i filmen. Det är det att Kirk, han är en för wild cannon, tycker Starfleet.
Ja. Oh.
Så de tycker att han behöver sättas på plats, han behöver lära sig ordentligt. Och vi har också karaktärsgrej för Spock och Kirk med det, när det gäller deras vänskap. I det att Spock är alldeles för villig att kasta bort sitt liv, tycker han. Så där har vi en karaktärsresa som liksom pågår där liksom att de ska finna sin vänskap mer grundligt.
Mm. Jo, det är definitivt en... Vad säger man, en polare film än en, säg, en romantisk film eller något sånt. Det har inte en romantisk subplot faktiskt.
Nej.
Utan det är verkligen mer Band of Brothering i den här filmen.
Ja. Så... Ja, så är det en massa rymdskepp som åker omkring och skjuter laserpuffror. Och det är en stor slutfight mellan två snubbar som slår varandra på käften på flygande bilar och grejer.
Yep.
Ja. All in all, en väldigt högljudd, bombastisk blockbuster.
Ja, det är definitivt en film av vår era.
Mm.
Och jag kommer ihåg, jag snackade med Peter om det också. Man, den här filmen... Alltså det är det här Zero Dark Thirty-temat som har pågått här.
Mm.
Det som också är i Iron Man 3.
Mm.
Med de har The One Terrorist som hjälten ensam ska plocka ner och spö på av revenge-syften.
Mm.
Helt enkelt.
Och det känns som de flesta storbudgetfilmerna nu för tiden har de feksamma värderingarna med att skurken, han ska inte ställa sig för rätta. Han ska dö.
Precis. Mm.
Det är samma i Iron Man 3 som sagt,
som
vi såg härom veckan också.
Ja. Och här däremot är en väsentlig skillnad...
Och G.I. Joe också.
G.I. Joe. Och här är en väsentlig skillnad i just Star Trek The Into the Darkness. Och det som gjorde att jag faktiskt gillade filmen, trots att det egentligen är Star Trek The Into the Star Wars.
Mm.
Och det är det att tematiskt så... vill de ställa honom inför rätta. Mm. De gör det där, det moraliska valet. Mm. Det är liksom det här mer, man ska inte säga pacifistiska, men det mer... Ja, men...
Nej, men det göra rätt.
Ja,
vi har våra värderingar. Och Star Trek-världen, det är ett utopia och så vidare. Men G. Roddenberry skapade ju det med en väldigt stark sens av morality.
Precis.
Och det lyser igenom alla Star Trek-grejer.
Mm.
Och det är väl en... Ja, tyvärr, de få kärn-Star Trek-grejerna som de har i den här filmen i alla fall.
Precis.
Men det är jävligt skönt att de har det. Det vill säga att man ska inte avrätta den här skurken för att... Ja, heter den? Kirk & Company. De skickas iväg för att avrätta.
Ja, precis.
Och de ställs inför den här frågeställningen om huruvida det är rätt eller inte direkt.
Precis.
Och jag tycker det är skönt på ett bra sätt. Och det är skönt att den centrala... liksom, värderingen hålls kvar.
Ja, och utan den så skulle jag inte kunna ge den här filmen någon form av bonus alls.
Mm.
För att det är så essential Star Trek, just det.
Mm.
De ska ha en kompass som, ja, to quote Lincoln, points true north, helt enkelt.
Mm. Mm. En paus för pizza.
Precis. Har publiken tur så kanske de sitter och käkar pizza samtidigt också. Så de, yes, thank you.
Shit, jag borde i posten på förra avsnittet så borde jag skriva att jag råder att äta samtidigt.
Ja.
Så ni kommer in i stämningen.
Precis. Det blir en riktig sån här middag vid, eller pratstund vid middagsbordet.
Ja.
Feeling helt enkelt.
Du nämnde ju redan med att den är lite så här Star Wars-ig.
Mm.
Och någonting jag kan säga om den här är att Abrams har lyckats göra den bästa Star Wars-filmen sedan Jedi's återkomst.
Ja, det är faktiskt en bra poäng.
För även fast den har Star Trek, liksom kärnvärderingen, så är den inte särskilt Star Trek-ig i att den handlar om idéer och så vidare.
Nej.
Alltså det här är ju en ganska stor diskussion. Liksom, vad är Star Trek? Och Star Trek är ju väldigt olika saker för alla.
Mm.
Men alltså, det här är en big blockbuster spectacle.
Ja.
Det är en actionfilm. Och den har jättemycket plot points som är helt idiotiska. Mm. Den har gigantiska hål i plotten, ärligt talat. Mm. Och det känns som att den är ganska slarvigt skriven.
Mm.
Men den är snygg, den är charmig och den har bra tempo och den är underhållande. Och jag gillar den som en blockbusterfilm. Och den i känsla har mer gemensamt med Star Wars på ett positivt sätt.
Ja, säga. Precis. Jag har väntat länge på att kunna referera till Star Wars på ett positivt sätt. Ända sedan The Prequels. Och det har varit väldigt svårt. Men här är definitivt ett tillfälle då man kan säga att ja, men... det är spektakelfilm, det är väldigt snyggt, men det är charmigt.
Mm.
Och det har ändå den där själva stommen som ändå är Star Trek.
Mm.
Sen har de lagt på mycket sånt som, wait a minute, is this really Star Trek?
Mm.
Men man kan köpa det på grund av att du vet att du har betalat för en spektakelfilm och som sagt, grundvärderingen, det där själva kärnan finns.
Mm. Och mer än här faktiskt, så ser jag fram emot vad Abrams kommer göra med Star Wars.
Mm. Ja, verkligen. När han hamnar i det franchise som ska se ut så här nu.
Jag tror att han kan göra ett jävligt bra jobb.
Ja, det tror jag. Men om han lyckas tappa in till det som folk upplever är solida grundvärderingar i Star Wars som Lucas själv fabblade bort. Så ja, det kan bli intressant denna, vad det nu är, 2015 eller vad, när de nu ska släppa episod 7 i Star Wars-universumet.
Mm.
Sen är ju inte det precis Star Trek, men det var någonting som jag gillar i den här rebooten eller parallelluniversumet, vad man nu ska kalla hela den här grejen. Och det är att allting som händer på skärmen är ju mer visceral. Alltså det är mer påtagligt. Man förstår mer intuitivt att när en smäll händer eller någonting så händer det verkligen. För att förut i de gamla Star Trek så bara en sån sak som phaser technology.
Mm.
Det var ju att det är en stråle som är konstant. Och så skjuter den, som en laserstråle liksom. Och sen så ligger den kvar och så karvar den ut ett hål i ett skepp till exempel.
Mm.
Det är inte lika intuitivt, det är inte lika, liksom, vi känner inte av det på samma sätt som när de skjuter små blasts som flyger som liksom plasmakanonbollar som spränger bort bitar av skepp och sånt. Mm. Vi förstår på ett annat sätt att, oh man, okej, det här gör ont, oh man, det här var tungt, oh man, det här var högt, det här var...
Men det där är ju verkligen en fråga som kan dela folk.
Mm.
För sådana här blasts är ju mindre sci-fi-iga.
Mm.
Så att de offrar proper sci-fi-faktor.
Ja, jo, precis.
Det gör de ju. Jag kan se det positiva i det med att det blir mer visceral och så vidare.
Mm.
Men det är en av sakerna som jag är lite ledsen över att de har offrat i den här nya Star Trek. Rebooten.
Ja. Mm. Oh, nej, jag kan förstå det. Men för mig så gör det ingenting. Jag tycker det är bra att... Alltså, för en rymdstrid är så jäkla svår att relatera till egentligen.
Mm.
De åker runt i rymden med skepp som blippar omkring mellan planeter på en halv sekund och skjuter laserstrålar.
Mm.
Det är väldigt svårt att hitta någonting som man intuitivt kan graspa egentligen.
Mm.
Och så det är helt okej att de
gör. Får man tänka på alla Star Trek rymdfighter och så vidare.
Mm.
Så alltid i början någon blastar så som shit. Vi är bara på 6% sköld.
What does that mean?
Det är alltid så att the first blast drar ner dem till typ ingenting.
Ja.
Och det känns som, och då, nu är ni körda. Är det inte det?
Vi hade två val, man. Det var att lägga till energi till the terrarium eller lägga upp på sköldar. Jag tänkte, det här är ju Star Trek universumet. Vem ska skjuta på oss? liksom, nej, och det är ju verkligen mystiskt, ja.
Mm.
Det, och där är ju motsvarigheten i och för sig till vad ska man kalla just det här? Visceral, vad heter visceral på svenska? Ja, men det där, ni vet vad vi menar.
Mm.
De som lyssnar vet.
Ja.
Det är ju skeppet skakar i, vad heter det, på bryggan inuti. Och så ser man hur skådisen hoppar runt lite grann.
Ja.
Och det börjar spraka från en skärm.
Det är klassiska.
Ja.
Det skakar på kameran. Folk springer lite åt sidan för att, åh nej, nu lutar vi.
Precis. Spock typ gungar lite grann. Woo, that was a blast.
Mm.
Port nacelle is at 30%. 30% of what? A lot. Och man kan väl säga att i den här nya Star Trek-rebooten så är bryggskaket taken to 11, helt enkelt.
Mm. Shit, nu får man tänka på vad. Jag måste svälja.
Yes, go on.
Några av sakerna som var särskilt snygga i filmen var att, ja, jag tror inte det här är spoiler direkt, men vid ett ställe i filmen så håller ett skepp på att störta och det snurrar runt liksom.
Mm.
Och med att det snurrar runt av någon anledning så ändras gravitationen på skeppet hela tiden.
Ja.
Så till exempel en korridor, de springer längs väggen på korridoren och sen på taket och så vidare. Och det är gjort jävligt snyggt med gravitationen ändras i skeppet och de måste anpassa sig till det hela tiden.
Jo, det är verkligen en riktig spektakelscen. Mm. Jag tror att det är det klassiska inertial dampeners. Haywire. Jag tror att de var nära nog planeten där. Så.
Mm.
Ja. Men och allmänt, skeppen känns... Alltså man har en tydligare känsla i den här filmen för vilka alltså beasts de här skeppen är. Bara i storlek.
Mm.
De är ju verkligen stora spacehawks som flyger omkring. De känns enorma i den här filmen.
Mm.
Och de känns inte som små liksom, graciösa projektiler som svischar omkring. Utan de känns verkligen stora och klumpiga, tunga grejer. Liksom.
Kilometer långa.
Ja, bästar som liksom skuttar omkring.
Mm.
Eller vrålar fram, om man nu vill säga. Liksom.
Mm.
Så det har de ju definitivt lyckats med också.
Ja, alltså... motståndarskeppet.
Mm.
Det vrålar väl till och med literally.
Ja, jag får mig
det. När man såg det första gången så... Det är så fint.
Han har satt sin, vad heter den här broadcaster, du vet, när de skickar ut hailing. Han auto-hailar när han kommer ur The Warp helt enkelt. Till alla saker som är inom typ 500 miljarder kilometer eller någonting. Så att om de har sin scanner på så får de ett...
Det är en DDoS-attack. Space DDoS.
Ja. Han har sin space radio station on.
Någonting som är del av den trevliga charmen i filmen är att den är ganska fullproppad med referenser till tidigare grejer.
Ja.
Och det görs på ett sätt som jag faktiskt gillar. Även fast... Det är lite sådär, det är pandering. Det är jo, pandering satan. Men det var jävla kul alltså.
Pander away.
Ja. Det var verkligen en Star Trek-festival med olika repliker.
Ja, och hur de har switchat saker lite här och där och sånt också. Mm. Och det ändå är, ja. Nej, det märks ju, det måste man ge dem. Att Team Abrams eller Team Lensflare, de gillar ju Star Trek. Det råder ingen tvekan om det liksom.
Ja, bland the writers finns det folk som gör det.
Mm.
Men det finns faktiskt en Jon Stewart intervju från i veckan.
Mm.
Så jag postade det på G+ idag just.
Uh-huh.
Där det var typ giffar ifrån det.
Uh-huh.
Och där säger Abrams att jag gillade aldrig Star Trek.
Jaha. Det är jättekonstigt, för han har ju för fan referenser till Star Trek i Lost.
Ja, men det är det säkert the writers igen.
Mm.
För att en av the writers i det här, han heter typ Damien Lindon eller något sånt där.
Mm.
Han skrev jättemycket Lost-avsnitt. Han skrev Prometheus.
Oh,
och han skrev den här.
Ja, det förklarar plottbussen genom hålet.
Ja. Det känns som att han bringade holes.
Mm.
Men han kan säkert vara ett stort Star Trek-fan. För att han skrev massa Lost-avsnitt, så då kan säkert sånt ha kommit in dit.
Precis, precis. Ja, oh, det är intressant. Okej, okay, för någon som inte gillar Star Trek så har han gjort ett jävligt bra jobb.
Mm.
Det är imponerande. Undrar om han gillar Star Wars.
Det är så bra. Jon Stewart, efter Abrams har sagt bla 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 massa saker, så säger Stewart, sorry, I stopped listening after you said you don't like Star Trek. I assume that everything that came after was an apology.
Ja, yeah. Oh, verkligen spot on. Men menar han då att han inte gillar eller att han inte gillade? Så I didn't like it when I grew up.
Ja, det är det senare. Han gillade den aldrig back in the days. Liksom. Ah. Och det är möjligt att han gör det nu.
Ja. Right? Det kan man ju förstå i och för sig. Att han inte växte upp med det hela längre.
Han säger i och för sig också att den kändes för filosofisk för mig.
Aha.
Så vi vill göra en annan Star Trek här. Så Star Trek for the regular moviegoers.
Men då är det ju himla tur att de höll kvar kärnan liksom.
Mm.
Jag tänkte inte om Star Trek heller. När jag var ung.
Mm.
Jag var ganska rädd av Star Trek. Eftersom du vet, Star Trek The Next Generation, det är LeVar Burton. Eller? Och han hade en barnprogram som hette Reading Rainbow. Och jag älskade honom. Åh, jag tyckte han var den bästa.
Ja, det är han som är Geordi, eller hur?
Ja, precis. Och så sen han pratade om Star Trek. Och jag tänkte, kul, han har en annan tv-program. Uh-huh. Och jag kollade och jag blev liksom, väldigt rädd. Jag var väldigt ung. Så jag var, kanske 5-6. Och det var aliens och de hotade varandra. Och jag bara, nej, Georgie. Nej, vänta. The bar. Varför ska du inte sitta och läsa en bok till mig?
Men sådana grejer som vi inte exponeras för som svenskar överhuvudtaget alls.
Nej. Nej, när vi såg Star Trek, då var vi i alla fall i tonåren.
Ja.
Ni är tonåren.
På den tiden så tog det ju år innan tv-serier kom hit också.
Mm.
Precis.
Så jag för mig Star Trek, alltså Next Generation, började gå på typ TV4 eller något sånt där.
Ja. Jag minns det, måndagar, typ måndagar klockan 8.
Mm.
Ja. Mm. Ja, det är bara något jag minns. Och jag minns väldigt tydligt att ett avsnitt, om det var bara bra eller fantastiskt, berodde på om han skrek engage i slutet.
Vi sitter där och bara väntar på det.
Engage, okej. You are my good son. Det är som musiktension där. Snälla, kom tillbaka till huvudakkordet.
Så ska vi prata om lite negativa saker då? Jag kan börja med att uttrycka det här negativa först med att säga positivt. Och det är det att jag tycker Spock gör en bra karaktärsresa.
Mm.
Jag känner att det här är hans film snarare än Kirks film.
Ja, det upplevde jag också definitivt.
Och Kirk, han gör inte en resa genom filmen. Det var det jag ville komma till lite grann. Han är samma... Ja, ärligt talat, han är ett barn. Han är lite gnällande unge. Jag ska göra hur jag vill.
Ja, men jag tycker samtidigt att han har faktiskt bra poänger. Men han får inte utrymme att växa som karaktär.
Nej,
inte på samma sätt som Spock. Och det är lite konstigt, för han är ändå den som initiatar väldigt tydligt den resan i Spock. Mm. Men han genomgår inte en motsvarande resa själv.
Liksom. Nej. Efter halva filmen eller något sånt där så sitter man helt plötsligt och... Fan vad Spock är ball!
Ja.
Och sen när Kirk kommer in i bilden så... Här är den här snubben igen. Och de mjölkar hans blåa ögon väldigt mycket i varje tjat. Och han var en irriterande karaktär för mig under filmen.
Alltså jag blev inte irriterad på honom. Mm. Men han var inte, vad ska jag säga, klassiska Kirk. Mm. Och det är verkligen sån en jävla fan som alltid original series, nja. Men alltså original series, så Kirk var faktiskt en väldigt intelligent och väldigt kännande karaktär.
Mm.
Han var inte bara, du vet, the goofy womanizer.
Nej.
Och det är en del av brand eller så produktplaceringsgrejen i vårt kulturella minne, så det vi populärkulturella minne, det vi vet om Kirk, det är att han är en womanizer.
Ja.
Det är det vi vet.
Han har sex med blåa utomjordingar och han spöar en ödla.
Ja. Precis. Long live the Gorn.
Ja.
Och det vi vet om honom. Men vi får inte se det andra som är en del av the original series, där han faktiskt är extremt intelligent, han är väldigt kännande, han har riktigt smarta idéer som ofta löser saker på ett riktigt smidigt sätt.
Mm.
Och det är liksom de, Kirk och Spock komplementerar varandra på ett riktigt bra sätt.
Mm.
Men eftersom det är Modern Times och det är ju ett brand name, så måste man ju nästan ta det som folk känner igen. Och Kirk blir extremt sådär womanizer the character. Han får inte riktigt det här utrymmet att vara smart. Och,
nej, liksom. Det där med, det var ju så typiskt. Hur han, redan i första filmen så skulle han ha sex med tjejer höger och vänster och titta på allas rumpor och så vidare. Och han skulle vara likadan nu.
Mm.
Men du vet, de var tvungna att levla upp honom.
Ja.
Så han vaknar upp med två katttjejer.
Ja, precis.
Det räcker inte med två tjejer på samma gång. Nej, de ska ha katttjejer också.
Ja. Och det är
what the hell bara, movie?
Filmuppgradering eller vad man ska kalla det liksom. Och det var konstigt att Spock var däremot inte så extrem spockig. Det kanske är för att han etablerade så pass väl redan första rundan. Liksom, att han är logic men split. Han är det i för sig. I den här filmen så han är ju mycket tydligare mänsklig i de här nya reboot-filmerna än han var i sin original Leonard Nimoy-variant.
Mm.
Det är inte ett problem egentligen, men det kan, man kan väl ta det som ett tecken på just det här med fight-mangafieringen.
Mm.
Helt enkelt att men det vi känner igen från Spock är.
Apropå kattjejer i sängen, så vill jag prata också om kvinnorna i den här filmen.
Ja.
För att de är hemskt skrivna och i den här filmen har hemskt kvinnosyn, eller vad ni ska säga. Ja. Det är inte direkt så att det är hemskt kvinnosyn. Det är bara så att det är uselt skrivet.
Mm. Jo, det är väldigt...
När det gäller de kvinnliga karaktärerna, tycker jag.
Ja. Alltså, Uhura är väl den enda... Ja, för sig, det fanns ju den andra där. Men Uhura
är det är de två karaktärerna som finns. Precis. Vi har Uhura och så introduceras det en ny tjej.
Ja, precis.
Och det första Kirk gör när han ser den här nya tjejen i skeppet är att kolla in hennes rumpa typ.
Ja, precis.
Och vi har till och med en scen där hon ska bita om. Ja. Och Kirk tittar över och du vet, för att kolla läget.
Ja, precis.
Ingen av de här karaktärerna har någon vettig roll i storyn alls.
Nej.
Alls faktiskt. De är bara där för att se fina ut.
Ja, de är väldigt tydligt bollplank. Liksom.
Ja.
De har ingen egentlig drift.
Och den här storyn hade kunnat vara exakt samma utan de karaktärerna helt och hållet.
Ja. För det är intressant att just Uhuras del i filmen där hon bollplankar mot Spock. Mm. Det skulle han kunna bollplanka med Kirk.
Ja, och ta den där scenen där Uhura och Spock pratar om deras relation i skeppet.
Ja, precis.
Syftet med den dialogen var mer att Kirk skulle höra vad han kände.
Ja.
Den scenen handlade mer om Kirk än vad den handlade om att de skulle reda ut sin...
Ja.
Relation kände jag.
Och jag menar, den scenen hade funkat lika väl om det bara hade varit Spock och Kirk som, tycker jag i alla fall, babblade med varandra. Han skulle kunna uttryckt precis samma sak.
Den scenen var ganska skön trots det för Spock var så ball.
Ja, precis.
För han hade ju sin monolog, om man ska säga, där han pratade om att det inte är så att jag inte känner, bryr mig, jag bryr mig.
Precis. Men ja, och det var en bra throwback till en av de få bra, vad ska man säga, emotional moments i förra filmen där då vi får se Leonard Nimoy ser Vulcan försvinna eller explodera.
Det
är väl den enda liksom bra momenten i den filmen som liksom, this is a good moment. Det här är mer Star Trek än Star Wars helt enkelt i förra filmen. Men då var det också Leonard Nimoy så att det är svårt att inte göra Star Trek med Nimoy på skärmen. Så.
Sen, Star Trek-filmerna har ju så gott som alltid varit en ensemble-type movie. Där vi har karaktärsgalleriet som alla är bekanta med från tv-serier.
Ja.
Och alla ska ha sina karaktärsgrejer för sig.
Precis.
I den här filmen så skippades pretty much alla karaktärer förutom Kirk och Spock.
Jo, faktiskt. Anledningen att vi inte har pratat om de andra är för att de är inte en lika stor del av filmen.
Och det... När väl de klämmer in lustiga scener med Simon Pegg till exempel. Jag har svårt att kalla han Scotty. Jag vill kalla honom Simon Pegg.
Men Scotty är ju den gamla feta gubben där med mustasch. Jag kommer inte ihåg vad han hette.
Simon Pegg är alltid Simon Pegg.
Ja.
Och det är alltid en bra sak.
Precis.
Han nästan kläms in för att ha roliga stunder här och där.
Ja.
Och det känns lite påtvingat.
Mm. Det är faktiskt sant. Och jag vet inte om det kanske är så att originalserierna och sånt så är det att han blir en karaktär eftersom det är ju en serie så de har mer tid. För då var han ju inte en jättestor karaktär då heller.
Nej.
Men han får vara mer än en komisk gammal gubbe liksom som gör komiska grejer. Ja. Utan han har riktiga poänger.
De här nya två senaste filmerna, de har ju det mot sig ganska mycket jämfört med andra Star Trek-filmer. Att de är kopplade till en tv-serie så att det är helt andra förutsättningar faktiskt. Så att det, ja, men det är i alla fall en negativ punkt med den här filmen, tycker jag, att alla karaktärer droppas i praktiken.
Ja, herregud, var Sulu med i filmen?
Ja, han sa lite grejer lite då.
Han
satt i kaptenstolen.
Ja, just det, han var riktigt ball i den scenen. Jag ville ha mer Sulu.
Ja, verkligen.
Jävligt.
You will be destroyed. Man, du sa. Det var jävligt cool.
Jag vill ha en George Takei cameo.
Sulus farsa.
Precis. Ja, just det, Takei som Sulus farsa. Det är ju perfekt.
Takei den äldre. Eller Sulu den äldre.
Listen to be Hikaru. You will be a Starfleet officer. Det vore perfekt. I would love that. Och Chekov är knappt med i filmen däremot.
Nej, han springer bara omkring och gastar på med parodi riskbildning.
Ja.
Åh, kapten!
Chip, 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 chip! The utensils is at 5. Keep chip. We have no Wapco reactor. Keep chip. Ja. Mm. Så att han kändes inte nödvändig för filmen.
Nej. Sen är den här frågan om hur väl den här filmen tar an Star Trek liksom grejen. Mm. Men vi kan ju prata om det ur perspektivet att prata om Star Trek allmänt kanske. Mm. För nu har vi snackat i en halvtimme och vi behöver America!
America!
America! America! America, 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 America!
So this week is Eurovision.
Yeah,
yeah,
Romania.
It's my life.
I haven't listened to any of them, so it's gonna be exciting.
Yeah.
So,
yes,
Eurovision. Go USA.
Go USA. Yeah. I wish they had USA Vision.
I'm sure the CIA's all over it. I'm sure they're gonna win tonight.
Yeah. Like all 50 states do one song. Nobody votes for Texas.
I wonder what the U.S. would put forward if they're in a Eurovision type song contest.
Because
there's so much. I mean, country's extremely popular, and then you've got your Britney Spears and your,
yeah,
I don't know, Justin Bieber's.
But what was your first exposure to Eurovision, or how did you hear about it first? Or?
I heard about it after coming to Sweden. I never ever heard about it in the U.S.
No, I don't think you did.
I don't think anybody did. Well, I mean, I'm sure there's people who did.
I couldn't get it, but I knew it.
Yeah, exactly. But, yeah, no, it was when I came here and everybody's, you know, it was hyped up so much that you couldn't help but get into, like, the spirit and, like, the excitement. But it was hyped up so much. And I remember the first time watching Melody Festival and it was like, really?
What's special about this?
You can't do any better. Like, this is supposed to be, I don't know, the greatest music of all time.
This is like
But then it was sort of made clear quickly that it wasn't necessarily the greatest music. It's just, I don't know what it is.
Yeah.
What is it?
Entertainment?
Yeah, maybe it is just it's
goof.
Definite womanizing with pretty boys with spiky hair.
Yeah, I guess.
And it's a competition of who can do that the best.
Essentially, yeah. But Sean Banan will never win in Sweden, that's for sure.
I love Sean Banan. Sean Fricka's my favorite ding, 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 movie ever.
I call making it in.
That's so old school.
Old school, was it last year?
Yeah. But
Eurovision moves at a furious pace.
His new album's actually pretty good. I'm waiting for the movie, though. I'm hoping for a Sean Fricka 2.
Oh,
the re-Africaning?
If they make one, we gotta see it.
Yeah,
Episode. Yeah. But I think, as far as Eurovision goes, I get really into it. I get really excited, and,
yeah,
you know, I don't know. I was really excited last year when Sweden won. I can't remember, my first Eurovision. It was so long ago.
Yeah,
but I've never not liked the Eurovision.
I wonder if the first one was the Monsel Merlove, the
Hope and Glory.
Oh,
Hope
yeah. And Glory. But no, that wasn't the first one.
What's the first one with Salman Fakir? Maybe
no,
that was the second one.
Right? It was the
or third.
The girl who sang with in black and white with a sparkly microphone.
Was that the first one?
No, really?
Yeah.
Pirelli.
Yeah, Charlotte Pirelli.
Yeah.
Sure.
I don't remember the song, but yeah, her, yeah.
I remember Hero. Was
it Hero?
Yeah.
That sounds familiar.
Oh, yeah, that sounds right, yeah. Mm-hmm. Na-na-na, Hero. No, wait.
And there was, it was a lot of controversy about, her outfit and then, the Greek girl's outfit, and they were, the Greek girl copied her or something. Yeah. Scandalous. Very scandalous.
The Greek one! What was that song now again?
Secret Combination.
Yeah, my Secret Combination.
That's horrible. And it almost won. I think,
TQ loved it.
Getting, I don't know, I get more into, the people who shouldn't win than the people who should win. It's that person cannot win. They cannot win. Please make him come in last place.
I'm the same way. Mm. Well, I have my favorites, of course, but there is a list of things that may not win.
It is simply unacceptable.
Yeah.
Like when Germany won with a satellite.
Yeah.
Yeah, I just refer to it as a Twilight song.
Yeah, yeah, essentially.
Yeah.
Essentially. It's like, love, oh love, holla, holla, holla.
Man, I wish you'd been here for the Lordy year.
The Lordy? Yeah. What was Lordy?
And it was the Finland, the rock song, the metal song.
Did Finland win?
Yeah.
Yeah.
I think it's the only time, right?
Was that the guy who last year did the announcement?
Yeah,
for
yeah.
The that,
yes, yes.
He was awesome. That was the best point announcement ever.
Yeah. And it was a landslide victory for a song that everyone... It was like they didn't even want it there.
Really?
People were talking about this is so unworthy of Eurovision.
That is so.
What do you mean unworthy of Eurovision?
It's my life.
There can't be anything unworthy of Eurovision.
No, that's
my
the truth.
I have to say, I enjoy the comedy songs a lot.
Yeah.
I really like them. Because you can't be that serious about Eurovision.
No. Like, besides, Eurovision gave us the 10-hour saxophone guy.
Yeah. That was the... Oh, that was a great year. Was that maybe the first one you saw?
No. Because that wasn't that also the year of... the Serbia song? This is turning into a general Eurovision special.
And not together. I remember Serbia song. I do remember that one.
It's supposed to be an American section.
We're going
to
be sitting here just
talking about us
jerking about.
Old so this is yeah. Yeah.
Diggy loo, diggy lay.
It was really interesting that when Jacqueline was here.
Oh yeah.
Yeah, because that was another one of here's American. We gotta, you know,
gotta bring her in.
Yeah.
I should say Jacqueline's my cousin.
My American cousin.
So when an outsider come in, we gotta put some Eurovision on.
Gives them a dose of Eurovision. Really excited because you guys do hype it up so much.
Yeah,
so it's like, oh man, like
it's time, and then we hit her with some Peter Jöback. Remember?
Oh yeah.
And do the little shoulder bump dance,
and she's like, I think I'm starting to understand.
She did. I think she caught on quicker than me. It took me a while to like understand. Okay, wait. They're
What's
serious,
the
but they're not serious. But they're serious about something that's not very good. Or, like, what is this?
What's the code?
You can write a whole philosophy behind Eurovision.
Yeah, and also we didn't have En Sensation as a weapon at that time that we could use on you.
Yeah,
we hadn't discovered it at that
point. I think that really did clarify a lot for me.
Yeah.
Even though that's not Eurovision, but it's still...
Well, it's Melody Festival,
exactly.
Which is the...
The Swedish.
Yeah. Exactly, Swedish edition.
But that does clarify a lot.
En Sensation.
Because before you guys, I think you told me like ABBA and stuff. So I was expecting a bunch of ABBA.
Oh, yeah, then I see why you weren't excited.
Mm-hmm. Well, I mean, I was excited, but I wasn't, like, sure what I was about to see, you know?
Mm-hmm. Yeah, say hello, hello. Okay.
do you think they'll bring back ABBA?
No, I do not. I do not think they will, do their thing again. No.
They can't. They got the three of them together, but the fourth
one
was
gone. They've got a museum, but I think they will not do it. Why would they?
Because that's what made them?
No, but they don't need it anymore.
They really don't.
The two B's are highly successful composers and musicians on their own.
They don't have reason to do a reunion tour thingy.
No.
Because their career after ABBA is so much more than ABBA, it feels like. Yeah.
Like, especially, I forget which one it is, but I think it's Björn, right? Mm. He's the one that does all the composing and stuff. I mean, come on, Christina, Duvemåla and all that stuff. That's him. Or that's the two B's in ABBA.
But I'm really curious to see how they're going to make it really extremely Swedish. Because it has to be, like, all the music has to be Swedish. Everything they do has to be, you know, Swedish. Tonight, the Eurovision.
Oh, you were thinking they were going to reunite tonight?
Yeah.
Because
pause
number.
Anything.
It would be cool, but I think they're way beyond that. I think they're beyond
that. No, I understand that, but I don't know. I'm just curious of what they can do to make it, like,
I think one of them
is
like, it really hates the limelight now.
Yeah,
I think she, like, she would probably rather shoot somebody than go on the stage.
But it's going to be really interesting to see what the pause thing is.
Yeah,
because it's got to be Sweden extraordinaire.
Yeah. Also, Loreen has to do the extra special version of the song as the intro to the festival, right? But can she really beat Dima Bilan of Russia when he, like, came flying in and then, like, ran through walls and things?
Good God.
That was a great intro.
Yeah, I mean, that's hard to beat.
But, and then, like, last year, what country was it last year that hosted
Azerbaijan.
Yes. Was it Azerbaijan?
And it was like...
You know, Baku. City of love.
Exactly. They had like the city of friendship, the city of carpets, the city of like lamps. And you're just like, how is Sweden going to top that? There's nothing left.
It's in Malmö. They're going to be Malmö, city of...
Malmö, city of Azerbaijan. Wait a
minute. But it'll be interesting to see how Sweden sells itself, because it is like a marketing campaign.
I expect a lot of shots of Stockholm.
Yeah, ironically.
Stockholm and Norrland.
And somebody eating a meatball smiling.
I expect like some sort of half winter sporty people, you know, like showing the Swedish mountains and things like that.
Yeah.
Maybe some blonde kids doing a thumbs up.
That would be interesting.
Take a bread in one hand.
With Kalle's caviar, of course.
It'll be interesting to see if it is a blonde hair, blue-eyed sort of representation of Sweden, or if they're actually a little more realistic.
I would think that they will try to push the multicultural thing, actually.
Yeah, I think so, yeah.
Because
especially since it's Malmö.
Malmö, yeah, and Stockholm is pretty multicultural as well.
Yeah.
And it's the age we live in. So
yeah, exactly.
We're probably going to see everything but blonde kids giving us stuff.
I hope so.
I bet you that we're going to get a Twitter feed from Jimmy Åkesson who's like, well, inte mitt Sverige.
He did it after Sweden won last year. He's like, Sweden won? Question mark. Or
yeah,
something
yeah,
like
yeah.
That. Oh, wow.
Yeah.
At what cost?
Verdammt. Is it really a win when somebody with non-blue eyes wins? I think not.
He doesn't have blue eyes.
No, he doesn't. In fact, he's not blonde either.
Nope.
He's
Should we laugh at him?
Well, there is a historical parallel there.
Oh, snap.
With somebody who's non-blonde and non-blue eyed. Pushing towards racial segregation.
Mm.
I've heard it before. Jimmy, I'm calling you out. Here on film and shit.
Okay. Are we all Eurovision out for this time?
Yeah.
Until the show starts, of course.
Well, the pre-show starts in half an hour.
It'll be pandemonium. It was really more like a second half of the show. So here's the third half.
Tredje halvan av gången.
Wait a minute.
Vad är Star Trek? Star Trek är ju många olika saker alltså.
Mm.
Alltså, vissa bryr sig om världen och liksom bryr sig om Klingons och hur det funkar och så vidare.
Ja.
Jag skiter ganska fullständigt i världen faktiskt.
Men
att bry sig om världen är helt okej,
såklart. Ja, men det är en aspekt.
Jeff vill få med kommentar förstås också. Att han vill att J.J. Abrams ska våldtas av Tire Iron eller något sånt där.
Good boy.
My God, Jeff.
Jeff, calm down. It's okay.
I'm calling you out. So you, me, a lens flare. Let's do it.
Som jag sa till Jeff, faktiskt att de kan inte göra precis samma sak igen. Annars vi ska se precis samma film.
Mm. Men like, what's the point?
Nu ska inte jag lägga ord i hans mun. För jag vet inte om han tycker det här förstås.
Mm.
Men om man bryr sig om kontinuiteten i Star Trek.
Mm.
Och världen liksom. Världen och kontinuiteten. Då kan jag förstå att man inte gillar den här omskrivningen som J.J. Abrams gör av kontinuiteten.
Ja, men det är klart. Den är ju sin egen kontinuitet. För det är väl ett parallelluniversum de skapade? Eller hur funkade det där?
Jag vet. Skitsamma.
Ja, för jag menar, är det inte en Ja, men essentially, det, det blir ju en reboot. Fast det är inte en reboot heller, för de har retconnar ju inte. Ja, men de retconnar ju inte det som pågick förut. Mm. Så det andra Star Trek-universumet finns ju fortfarande i den här världen.
Finns
som
det?
Jag trodde det. Som en parallellvärld.
Eftersom så snart att Leonard Nimoy kommer i filmen, det blir en parallell universe.
Ja, jag får med att förra universumet finns kvar i sin jävla, du vet, multiple dimensions, endless possibilities grej.
Jag kommer inte ihåg vad de säger i förra filmen. Jag får med att de har någon sån där kommentar förbi farten om...
Jag hade, det var så jag upplevde det. Jag minns inte, för det är ett tag sedan jag såg
det. Men det är ju en aspekt av Star Trek, liksom. Världen, kontinuiteten. Och om man bryr sig om det så... Jag vet inte om jag gör det. Jag vill inte lägga ord i hans mun, som sagt. Men om man gör det så kan jag förstå att man sitter där och... Jävla aliens, vad håller han på med?
För mig, det handlar om politik och like moralisk...
Frågor,
eller
etik. Ja, politiken och moral.
Också för mig, det spelar ingen roll om de gjorde någonting annat. Det är samma frågor, det är samma liksom idéer och
Star Trek för mig handlar också om idéer, alltså science fiction idéer och filosofiska idéer och karaktärer också. Väldigt mycket karaktär, för att jag menar, Next Generation är Picard och Data. De är så underbara och de är den serien liksom.
Ja, precis. Det är helt klart. Mm. Jag gillar ju Number One.
Okej, anledningen till att jag inte gillar Enterprise är för att jag hatar alla karaktärerna. Jag ska ge den en andra chans.
Jag älskar Enterprise. Russell Watson, han sjunger introt med sån passion.
Enterprise.
And also the show is good.
Kanske inte like de första like en eller två
säsongerna.
Men de kanske den fjärde eller jag vet inte. De borde ha med like frågor och hur ska vi like prime directive. Eftersom det är precis innan de skriver prime directive.
Den är intressant om man har sett annan Star Trek, helt enkelt. För då ser man massa referenser till det som kommer att komma. Just det här med Prime Directive och...
Jaha, de uppfinner Prime Directive.
Precis. Cool. Just det där, vi behöver nog någonting som...
Det är någon incident av något slag som tycker att vi kan inte drälla vår säd över hela universum.
precis. Och det är massor med sånt. Och sen liksom teknologigrejerna, du vet, att jag vet inte, jag har hört talas om att det finns någonting som heter transporter.
De har transporter, men alla...
De vågar inte använda den. Jag åker hellre med skytten, jo. Och massor med sånt som är rätt kul. Och serien blir faktiskt bättre.
Alltså det brukar ju vara som med alla Star Trek-serier faktiskt. Att de börjar svagt men blir bättre. Mm. Och jag tycker inte att det är direkt så att det är en dramatisk omställning efter andra eller tredje säsongen, utan det är så att det bara
stiger
ständigt upp, blir bättre. Och det gäller alla Star Trek-serierna.
Ja, och det gör det verkligen. Ja, jag tycker det är intressant det med att Jeff och kontinuiteten. Något som en boktitel.
Jeff versus kontinuiteten.
Precis.
Och jag ska skriva en bok som heter Prime Directive och idag. Det är så mycket. Har du läst Prime Directive?
Ja, lite grann länge sedan.
Det är jättebra faktiskt. Underbart.
Ja, men poängen var att, som jag uppfattade i förra filmen, att de skapade bara ett parallelluniversum. Då finns ju den andra kvar. För mig är kontinuiteten intressant i det. Där så lägger de in många av idéerna och det, liksom de politiska och etiska aspekterna. Hamnar ju liksom, de skapar ju en värld där. Ja, men först hade vi det här kriget och då hände det där. Och då kan man, så har de ju försökt motivera att det var därför skapar vi Prime Directive för ditten och datten. Så kontinuiteten spelar ju en viss roll i det där. Men som jag förstod det, som vi skapade ett parallelluniversum, so there's no problem, för det finns kvar. Alltså den andra biten har inte försvunnit.
För att ta tillbaka till vad är Star Trek och den senaste Star Trek-filmen. Jag tycker den senaste Star Trek-filmen och de flesta Star Trek-filmerna. Alltså det som jag gillar med Star Trek är serierna generellt. Jag tycker de alla filmerna, de är ganska sisådär faktiskt.
Alltså de hänger ju på att det är Star Trek-filmer. Jag tänker mig att hade det varit, du vet, Captain Jackson, First Science Officer Bill, du vet, någon helt okänd, så hade det inte varit lika intressant.
Jag tycker det låter som en jättebra idé. Att ha en Star Trek-film utan kända Star Trek-karaktärer.
Nej, men,
för det kommer ju flasha ut världen.
Nej, men att ha en, inte ens det. För varje ny serie kan ju ses som en Star Trek. Det är inte en film, men det är ju en Star Trek med ett annat crew. Liksom. Ja. Men just att det skulle inte ens vara Star Trek, utan det är ett rymdskepp som ska utforska planeter med folk på. Så att det är Star Trek, som när Andromeda till exempel.
Ja.
Det får man väl nästan se, om jag har förstått den rätt, som Star Trek, men inte Star Trek.
Mm.
Helt enkelt. Och det för mig är inte intressant, utan Star Trek-filmerna funkar ju för att det är Star Trek. Mm. Så man har fått det där inpräntat. Ja. Men det är ju de här karaktärerna jag tycker om. Så man ger dem, jag ger dem väldigt mycket leeway när jag ser på filmerna. Mm. Vilket är en roundabout way of saying, ja, det är inte fantastiska filmer. Det är inte stor konst, det är Star Trek.
Och med sagt att de flesta Star Trek-filmerna är kind of crap på att vara Star Trek.
Mm.
Så som jag ser Star Trek. De har med karaktärsbiten, men de har sällan med idé och filosofibiten sällan. Och det gäller den här senaste filmen också. Även fast den har bra kärnvärdering i och med, du vet, inte avrätta folk och så vidare. Det har den. Men det är den enda Star Trek-iga grejen vad gäller idéer och så vidare.
Ja, och det är det ju.
Ja. Och det är en underhållande film. Men inombords så lägger jag en blomma på Star Treks grav.
jag går inte så långt. Men jag behöver nog inte lägga blommor på en grav ännu. Men jag tror nog att Star Trek ligger och vilar i ålderdomshemmet. Vi får se om de kan rejuvenata med Star Trek into, I don't know, the light.
Star men, Trek into the light.
Yeah. Men det är frågan.
Star Trek into the light. Det låter som cheesy.
Nej, det låter som de ska dö.
Jaha.
Eller bli åter reborn as the savior of all Star Trek. I don't know. Men sen är frågan om det är lite problematiskt med film versus serie. Att i serieformatet så har de ju möjlighet och tid att expanda på.
Det är ju inte samma förutsättningar alls.
Nej, precis.
Det som är Star Trek för mig passar bättre i en tv-serieformat. Det passar inte särskilt bra för film.
Nej. Jag tänker så också.
Ja. Och alla vi tre i det här bordet gillar väl serierna mer än filmerna?
Absolut. Det är ingen snack om det. Däremot så tycker jag just fyran är så intressant i att den är på många sätt den som är mest Star Trek-idéig just i Star Trek-världen.
Ja.
För den är ju spelad som en nästan komedifilm.
Ja.
Liksom.
Det är nog min favorit Star Trek-film, tror jag, fyran. A.k.a. den med valarna.
Den med valarna. När de åker tillbaka till 80-talet. What does he mean? Exact change.
För den är härlig. Den är härlig ensemble movie. För att alla karaktärerna är med och gör roliga grejer. Och är roligt fish out of water.
Yeah.
Liksom. Och den har väl ett budskap i att vi behöver vara snäll mot naturen.
Ja, precis. Och att de löser det på ett pacifistiskt vis. De går inte runt och skjuter ihjäl folk och spränger folk och håller kniven mot strupen, utan de löser det bara med smarts och men bra värden liksom. Att skulle de bli utsatta för detsamma som de utsatta andra för, så skulle de själva må bra också. Det är som no punching, no killing, nothing. Och det funkar jättebra. Det är riktigt spännande, tycker jag, att de får det att fungera.
Nej, jag tycker First Contact är en bra film. Eftersom den kan du inte göra i liksom TV, både liksom en series eller episode. Eftersom det är en viktig, det är like berättar historien av Star Trek.
Ja, i och för sig.
Okay. Så det är lite mer än
bara. Den är för kontinuitetsfansen. Men jag gillar First Contact men mest på grund av att det är Goldsmiths bästa Star Trek soundtrack.
Jag tror du skulle säga för att det har den bästa repliken i filmhistorien.
Which one?
The line must be drawn!
Look, I have drawn a box.
Nej, men där är ju verkligen Patrick Stewart när han är som mest awesome. För att i Star Trek så får ju Patrick Stewart de mest löjeväckande replikerna hela tiden. Eller det får ju alla skådespelare som är med i Star Trek helt enkelt.
Ja.
Men han levererar med sån gravitas.
Ja.
Han behöver inte säga någonting. Han har den bästa facepalm.
Ja, det är också.
The line must be drawn. Nej, ja, det är sant. Det är väl bra som Star Trek Continuity. Men för mig, så för den filmen, så är det just för att jag fick upp ögonen för Goldsmith i den filmen.
Jag gillar inte den filmen särskilt mycket. I'm sorry guys.
And I hate the whale movie. Kill them all.
Ja, nej, men de Star Trek-filmerna jag gillar mest är nog de första fyra faktiskt.
Mm.
Jag är inte ombord på att varannan, du vet, the even numbered movies är bra. För det tycker jag inte.
Nej. Jag tycker att den första, när vi gjorde återbesök till Star Trek The Motion Picture, alltså den allra första filmen, vad den tar tid på sig.
Den är ju lite snusfest över sig. Men där har vi faktiskt en, att det är en idé i kärnan av plotten på den filmen. Mm. För plotten på den filmen är att en av satelliterna som människor skickade ut på 80-talet eller något sånt där, för att utforska världen.
Den här CT-satelliten.
Den kommer tillbaka för att dess programmering har evolverat sig själv och den kommer tillbaka som a super being.
Precis. Var det den, eller var det någon, något av serieavsnitten där det, typ, den hade krockat med någon annan programming, och det var den ena var programmerad som typ essentially a space crop duster, alltså typ vad heter det, utplåna det som var förut för att terraforma för nytt. Och den andra har hitta new life. Och när de kombinerade så blev det destroy all new life.
Det blev en genocide bot.
Ja. Det var nog inte den, men det var någon sån där Star Trek.
Det där känns som en episod i tv-serien.
Ja, det var nog en episod. Men så, man, what are the odds? Kunde jag blivit...
Men apropå, du vet, saker som utrotar planeter i Star Trek. Det får man tänka på den där, är det Next Generation? När det är en livsform som åker runt och utrotar allt liv på massa planeter. Och sen så stöter skeppet, vårt gäng, på den. Och så liksom med lite fram och tillbaka så är det liksom, shit, vi måste spränga den här saken. Men Picard, han liksom, nej, det här är sentient being of some sort.
Ja, precis.
Det är säkert bara missförstånd. Och vi kunde liksom level with it. Kan vi säkert inse.
Isn't that like the crystal?
That's the crystal being, yeah.
Or something like that. And it destroys Data's home planet.
Jo, men det är det.
Och de inser just när de lyckas utveckla kommunikation med den här supervarelsen att den har inte menat att döda alla. Den har inte förstått att det har varit sentient life och så vidare. Nej. Det är jävligt Star Trek.
Ja, alltså. Men det är extremt Star Trek. Ja. Och det är någonting som verkligen går in i just Star Trek 4. För den här sonden kommer och börjar göra saker jävligt, och så visar det sig att men den försöker ju bara communicata med the whales and stuff. Och först vill de ju skjuta ner den och hålla på grejer. Sen så, hey, wait, no, wait. Then it's just communicating. It's just all. Ja, nej, det är intressant det där. Fan då, är det inte den filmen där de när Uhura måste snacka Klingon med The Klingons, och de typ skablar upp det, och sen så säger de någonting och alla galvar.
Det händer säkert. Uhura is the butt of a joke för många gånger.
Ja. It was a good joke.
Apropå hur du pratar Klingon och så vidare, i senaste Star Trek-filmen så pratar hon ju mer om, och jag vill prata om just Klingonsarna i Star Trek 2.
Precis.
De såg jättetöntiga ut med hjälmar på. Då såg de ut som bara random ruffians.
Jag tänkte på en sån Predator wannabe helt
enkelt. Ja, det var verkligen Predator wannabe. Så det var tråkiga jävla Klingons. Men han som väl tog av masken, han tycker jag ändå såg bra ut. För att då hade de ganska mycket detaljer i hans makeup, och han var väldigt klingagig till en ny era liksom.
Ja, och han såg, jag undrade också om det var det där med, för att i original series så har de ju det att The Klingons försökte skapa något liknande sådana här program som det här som de har i Wrath of Khan. Khan berättade att han är en sån här super being eller någonting. Och då har de ett sånt program i original series där de försökte också göra det, men problemet var att de fick människopannor. Helt enkelt. Platta pannor.
Det var Enterprise.
Maybe that was Enterprise. Och det skulle vara, just det! Och det skulle vara förklaringen till varför, så var det, varför Klingons original series inte har ridges.
Men de kommer tillbaka.
Ja, precis.
Alltså det där att skriva för att förklara brister i budgeten, det är så härligt.
Ja, det var bra. Och de där såg lite så här halv, du vet, fan, är de färdiga Klingons eller inte? Liksom.
Ah.
Så att det var lite coolt. För den utspelar sig ju på original series.
Precis.
Så att, ja. Det var det som fick mig så att, ja, men fan, de har någon som satt och skrev och tänkt på någonting i den här filmen i alla fall.
Ja.
Så att det var lite coolt.
Ja, apropå bra referenser i senaste Star Trek-filmen, som är en sån här grej för mig som gillar Deep Space Nine.
Ja.
Det är, du vet, Section 31. Helt enkelt.
Nej.
Det var därifrån antagonisten i den här filmen kom.
Ja, just det. Ja.
Det vill säga en secret organization i Starfleet som utvecklar hemliga grejer.
Ja, just det. Ja.
Den organisationen introduceras just i Deep Space Nine.
Ja.
Och den...
Är det de som skapar det här skeppet också? Vad heter det? The Dauntless eller
något sånt? Det är möjligt. Men det är en sån här antagonistfaktion för gänget i Deep Space Nine. För att det här är lite Federation gone rogue.
Ja.
För någonting som Section 31 vill göra. Som också är sån här Star Trek-ism.
Ja.
För de tycker att vi gör det som reglerna inte kan säga. Ja. Vi gör det som krävs liksom. Ibland precis. Måste man get your hands dirty. Så de har utvecklat ett virus som ska döda alla... liksom av rasen som är motståndarna i ett,
ett
galaxkrig som är i Deep Space Nine. Och det ser ut som The Federation kommer förlora mot det, de här liksom fienderna. Ja, det är Dominion.
Precis,
liksom.
Dominion. Okay.
Så Section 31 har utvecklat ett supervirus som ska kunna utrota alla Dominion liksom, i deras homeworld. Men Cisco och Company sätter stopp för det, såklart.
Såklart, sådana Star Trek-folk de här.
Men här är det så bra grejer, du vet, nya saker introduceras och så vidare. Och Man, Deep Space Nine är awesome. Och jag är glad att de gjorde en nick till det här också. Att det var en hyfsat central sån här plot-thing. Men att här var det också, du vet, skum research som är tveksam och så vidare.
Men vad fan, Daystrom Institute... Vart har du varit med i Star Trek? Vilken serie? För att så fort de sa det i filmen så bara, god damn it, det där känner jag igen från Star Trek. Då.
Vad tusan är det för någonting?
Ja.
Daystrom Institute.
Yeah, they mentioned it in the movie, the Star Trek 2 Into Darkness and Star Wars. And I'm like, I don't remember. Det är någon av dem där som är såhär jätteviktig. Ja, men det är säkert Next Generation eller något sånt. Att de hela tiden åker dit.
Wesley Crusher.
No, not so säkert. No, so.
Wesley Crusher, a.k.a. Space Mozart.
I hate that guy. But I hear Will Wheaton is a nice fellow. But I hate Wesley Crusher.
Det är svårt att försona de här två grejerna.
It's just, it can't be done. Is that it? Det känns som we hit stopping point.
Vi fick slut på soppa lite.
Ja, precis.
And the pre-show starts in 5 minutes.
Vi har inte tillräckligt med dilithium crystals i våran warp core. Oh, nerd points.
Nej, men vi kommer komma till Star Trek någon annan gång.
Ja, precis.
Också, för att vi har inte ens pratat om vilken kapten är bäst.
Kom igen, alla vet ju att det är Kirk.
Nej.
Kom igen.
Vilken tycker du?
Det är Picard, you son of a bitch.
Nej, det är Janeway. Well, of course. Det är Janeway.
Janeway.
Det
är klart det är Kirk. Kom igen. Säg bara det för att en kvinna.
Nej, det är inte sant.
Jag håller med, jag gillar Janeway faktiskt. Men
Janeway
Kirk
är like
the best.
Hon är like so the bravest som finns.
What? Are you crazy? Kirk åkte ner på en planet och slogs mot en ödla gubbe.
Men Picard.
Picard hon är cool, men hon är väldigt smart. Men Janeway är också smart och hon är väldigt modig.
Men Kirk är smart och modig.
Nej, inte som Janeway.
Jo, vad säger du?
Nej,
han dör ju bokstavligen för sitt skepp. Bokstavligen.
Åh, shit, det får man tänka på
en gång. Han dog i Generations.
I
Generations. Det var inte ens hans crew. Han dog.
En av mina favoritrepliker i Star Trek, det är när Kirk säger, jag tror att det är Star Trek 3, The Search for Spock.
Det är den.
När han säger... They killed my son.
Oh. Ja, och jag menar, det är väl typ Star Trek 5, also known as the worst Star Trek movie.
Den där när de är det Generation?
Det är den när de letar efter typ Gud i mitten av universum. Och han säger bara, hey, let me have your pain. Så, you can't have my pain! I need my pain!
Just det!
My pain is who I am! Ja, men Kirk är awesome.
Nej, alltså alla är awesome. Men Picard är awesomest.
Ja, jag menar det. Kirk for the win.
Picard is the sexiest. I'll give you that.
Exactly. That's what I said.
Whoa,
Kirk.
But he has no hair.
Kirk.
Ja, men det funkar. Det funkar.
Okay, Shatner is old now. But come on, young Kirk. I mean,
but like,
come on.
No, no. Picard, he does like Shakespeare and he's like poetic and he dances and sings. And...
So
shall I compare thee to a summer's rose?
Det är så bra. Det är så bra när han försöker bara så till.
Vad de heter bla bla blas morsa.
Ja,
Troy.
Troys morsa.
Mm. Ja, men poängen är ju helt klart att frågan vilken är den bästa kaptenen är alltid öppen.
Ja.
Det är en bra
och sån Archer och Sisko är aldrig med på den.
Precis.
Janeway är sällan med också. Men det var kul att ha med henne nu.
Ja, det var bra att ingen hann med.
Jag älskar Janeway.
I'm very happy none of us agreed as to who's the better captain. Star Trek, good stuff. All right. That must be it.
Nu börjar det pre-show på Eurovision.
Ja,
viktiga grejer, nu jävlar.
Om inte vi kan slingshotta runt solen så har vi inte mer tid.
Getting from there to here, it's been a long time, but my time is finally near, and I will see my dream come alive at last. I will touch the sky, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna change my mind, 'cause I've got faith of the heart.
Äntligen får jag äta.
Ja, lockery. Verkligen Östberga pizza for the win.
Are we recording all this?
Ja.
Ja.
Excellent. I won't remember this forever.
And the people will too.
Yeah. Yeah, what goes to the internet stays. Like, don't they actually have companies? Det är sådana företag som... vars jobb det är att typ sudda bort allting objectionable du har gjort på internet när du dör. Och typ stänger ner alla konton som är aktiva och sådana här grejer. Verkligen closing your accounts fast för internet.
They have the medical bracelets that say like delete browser history or like...
Really?
Yeah, you haven't seen that?
No.
Oh yeah, you can get a medical bracelet, and you know how it's like it's a medical symbol above, and then when you flip it over, it says delete browser history.
Yeah.
Or you could have like other things, like you could have like my Facebook password is, so that people could like announce on your Facebook
that you're dead, that
yeah. Or that you're like in a coma in the hospital. Yeah.
Wow.
Please don't visit Big Booty 14. Like, what?
For a good time call.
Except you're dead. So. That good time will be for a very select few people. But yeah, I know they have those. Like, yeah, it's their job to shut down everything that would need you alive.
Intressant.
Yeah.
Och det är inte alls överraskande för att hej, det är den eran vi bor i.
Ja. Jag tror till och med att de har typ ekvivalenten till... internet tombstones. Så på sidan när du går upp där så har de någon virtual Även om det är en virtual kyrkogård, men...
Mm. Well, they have that, like, where when you die, they release a statement on your Facebook. So you, like, write a statement, like, I love you all so much, and I'll miss you dearly, and thank you, blah, blah, blah. But, yeah, so you write it ahead of time, and then the firm, like, puts it on your Facebook after you die.
If you like me, please thumbs up.
Wow.
That's what I'm gonna write on mine.
Vi är lite stressade den här gången faktiskt. Klämmer in en inspelning innan Eurovision-spektaklet ska börja. Och det är möjligt att folk kommer börja ramla in medan vi spelar in här.
Ja, precis. Det är lite ghetto, men det är men bra.
Fan, vi skiter i det. Det här behöver ta sin tid. Man kan ju inte, you can't rush greatness.
This is true.
Ja.
Is that why we're rushing? I don't know.
Filmskit! Japp, yep. Avsnitt 19 tror jag.
Ja, jag tror det är 19 i ordningen.
Vi behöver börja fundera på del 25.
25?
Ja, för att vi måste ju ha en speciell jubileumsfilm för det.
Inte för 20?
Nej, det är inte så speciellt. Alltså, vi hade Miami Connection för 10. Det var ju värdigt för 10. 10 var bra milstolpe. 25 är nästa milstolpe då.
Ja, det är så udda siffror. Nej, för sig, för då kan du ha 50 efter det. Och sen, ja. I see what you did there. Ja, vi får hitta på någonting lite bra där. Det har kommit många bra förslag här när det co-hostades utan mig. Många fina gems där från Jeff och Anders.
Ja, alltså Anders, varenda gång jag träffar han nu så pekar han på mig och sökarna, sökarna! Och det är ett skitbra förslag. Den filmen är så underbar. Han är lugn. Jag har snackat om den här dealen jag har snackat om. Det är bigga pengar.
Oh man. Jag undrar om jag har sett sökarna eller bara delar av den. Så det vore ju faktiskt lämpligt.
Ja, det är den. Svensk klassiker verkligen.
Är det den här med den här nattbussen och grejer? Eller var det en film som faktiskt hette Nattbuss?
Ja, det heter det. Nattbuss 845 eller något sånt där.
Ja, men det var väl från den eran i alla fall.
Jag tror den var kom efter, men...
Ja.
Skitsamma.
Svensk film.
Ja. Så lyssnarna kan ju skicka in förslag på del 25-filmen. Det måste vara något väldigt speciellt.
Ja. Det är per automatik precludar Mikael Persbrandt. Alltså, det är ingen fel på honom, men han är med i allting från typ år 2000.
All svensk film med budget.
Ja, men det är ju verkligen det. Det är väl för att det är i studions intresse helt enkelt.
Ja, stort namn. Så goes.